بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، fortsätter med serien som handlar om de fyra imamerna, om deras biografier och troslärare. Förra lektionen så talade jag om Imam Malik rahimahullahs liv och hans biografi. Gin talade om när han föddes, att de mest korrekta åsikten är att han föddes år 93 och dog år 179. Han var en av de stora imamerna utav Ahlul Hadith, utav Ahlul Sunnah wal Jama'ah, som levde hela sitt liv, föddes, levde och dog i staden Medina. Där det fanns stora ulema som han träffade, som var studenter till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och han blev inom kort en av de största imamerna genom islams historia. Han har skrivit en av de mest autentiska hadithböckerna som heter Al-Muwatta. Och han blev en av de fyra imamerna som vars rättsskolor och lagskolor som man följer än tills idag. Och det är en stor del av den muslimska världen där man följer hans rättsskola. Vi lärde oss om hans omfattande kunskap och hur mycket kunskap han hade. Och vi förstod också när vi studerade om hans liv hur mycket vikt han la vid profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Och att han verkligen höll fast vid sunnan. Och att hålla fast vid sunnan, det är grunden till att man ska ha korrekt troslära. För om man håller sig fast vid sunnan och inte blandar in massa andra källor till hur man ska komma fram till ens troslära, som att man använder sig av olika former av filosofier eller drömmar eller liknande som andra sekter gör, då kommer man ha ett korrekt troslära. Så Imam Malik rahimahullah la väldigt mycket vikt vid sunnan. Men först, för att vi ska förstå vad Imam Malik rahimahullah trodde på, så som jag nämnde med Imam Abu Hanifa rahimahullah, så är det viktigt att veta vilka källor man går tillbaka till. Det som är bra just med Imam Malik är att hans bok Al-Muwatta, den finns kvar och den är bevarad. Så det är en bok som tillskrivs honom, som är korrekt tillskriven till honom. Många av hans rapporteringar, eftersom han var lärare till vissa av de största imamerna, som Imam Shafi'i och många andra, så är många av hans uttalanden nedskrivna och vidare rapporterade av hans studenter också. Så det har gjort att hans åsikter och de sakerna, hans rapporteringar, har bevarats. Och även imamer från hans rättsskola, som Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, som var en av de stora imamerna på 300-talet från Tunisien, han har skrivit en aqida-bok där han bland annat tillskriver den här aqida-boken till Imam Malik och andra lärda från Ahl Sunna. Så det är också en av källorna som vi kommer att gå tillbaka till för att förstå vilken troslära som Imam Malik rahimahullah hade. Imam Malik var som sagt en av imamerna från Sunna. Han var en imam som har väldigt mycket vikt vid att berätta vidare, återberätta sunnan, att praktisera sunnan själv, studera sunnan och praktisera det i sin troslära, att han implementerade det i sin troslära och implementerade det i sina handlingar. Imam Malik har väldigt vackra uttalanden just om att hålla fast vid sunnan. Han har bara sagt det kända uttalandet: As-sunnah safinatu Nuh, man rakibaha najaa wa man takhallafa anha ghariq. Att sunnan, när man pratar om sunnan här, då menar man just att hålla fast vid islam med dess omfattande betydelse när det kommer till troslära och när det kommer till allt annat. Att man håller fast då vid profeten sallallahu alaihi wasallams hadither. Han sa att det påminner om Nuh alaihi salams båt, Nuhs ark, att han åkte iväg med båten. Den som är med på båten klarar sig, och den som inte hinner med båten eller inte är med på båten kommer att drunkna. Samma sak är det med sunnan. Om vi håller fast vid sunnan, då kommer vi att vara framgångsrika. Om vi inte håller fast vid sunnan, då kommer vi att gå under. Han har också väldigt mycket vikt vid att man ska följa sunnan och underkasta sig till sunnan och inte gå emot sunnan med andra personers åsikter. Han har sagt: La tu'aridu sunna wa sallimu laha. Gå inte emot sunnan utan underkasta er sunnan. Har det kommit en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam, så ska vi underkasta oss det helt och hållet. Och vi ska inte gå och fråga vad andra personer tycker och har för åsikter. Om det finns en klar och tydlig hadith inom någonting, då håller vi fast vid det. Och fråga inte om andra, vad andra personer säger om det. Det fanns en person som kom till Imam Malik och frågade honom om någonting. Då sa han, profeten sallallahu alaihi wa sallam sa så här. Då sa han, men vad tycker du? Eller vad har du för åsikter om det här? Han säger, profeten sallallahu alaihi wa sallam sa så här. Säg, vilken åsikt har du? Så sa han, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Han läste bara en vers från Koranen. Låt dem som avviker från hans beordring akta sig att de ska bli drabbade av en prövning eller drabbade av ett hårt straff. Så Imam Malik accepterade aldrig att om det fanns en vers i Koranen eller en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att någon ska komma med en annan åsikt och säga, men jag tycker eller jag tänker eller liknande. Och han sa att det här var grunden till att man kommer att gå vilse. Imam Malik var också försiktig med att man ska följa åsikter. Rent generellt. Utan man hela tiden ska basera de ställningstagande man tar inom trosläran. De ställningstagande man tar inom fiqh på sunnan. Och inte vad någon annan har för åsikter. Och det kallas för ra'i. Och han har sagt, قُبْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدْ تَمَّ هَذَا الْأَمْرُ وَاسْتَكْمَلُ فَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تُتَّبَعْ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا يُتَّبَعْ الرَّعِي. Att profeten sallallahu alaihi wasallam dog och denna religion blev fullbordad. Så det enda man ska göra är att man följer profeten sallallahu alaihi wasallams fotspår och hans de rapporteringar som har kommit från honom, och man ska inte följa sina åsikter. Den här religionen är inte byggd på åsikter. Den här religionen är byggd på Koranen och sunnan. Och han var också försiktig med att man ska blint följa någon speciell person. Så han sa ett känt uttalande från honom, Laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam illa yu'khad min qawlihi wa yutrak. Och i andra uttalanden han sagt, Laysa ahadun illa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr. Att varje persons åsikt kan accepteras eller tillbakavisas förutom den som ligger i den här graven. Han var i Medina, så han pekade mot Medina när han sa det här uttalandet. Han pekade mot profeten sallallahu alaihi wasallams grav, att den enda vars uttalanden alltid ska accepteras är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams uttalande. Och han har till och med sagt också, och det är liknande uttalande som Imam Hanifa rahimahullah sa just om det här med att blind följa honom. Han sa, innama ana bashar ukhti wa usib fanzuru fi ra'i fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Han sa, jag är bara en människa. Jag kan ha korrekt, jag kan ha fel och jag kan ha rätt. Titta på de åsikter jag har. Om de stämmer överens med Koranen och sunnan, så tar de. Om de går emot Koranen och sunnan, så lämnar de. Exakt samma sak som Abu Hanifa rahimahullah sa. Så det här att man ska blind följa och sätta Abu Hanifa rahimahullah, eller Imam Malik rahimahullah, eller Shafi'i, eller Ahmed, som en person man ska följa alla deras åsikter inom allting. Man ska aldrig titta på vad de andra rättsskolorna har sagt. Det här går emot vad de själva kallade till. Det är inget fel att man kan studera genom en rättsskola. Man lär sig först genom någon Maliks rättsskola eller Shafi'is eller liknande. Och studerar. Men om det är någonting som inte stämmer, som går emot haditherna, så deras tillvägagångssätt och det de själva kallade till var, följ Koranen och sunnan och ta inte från mina åsikter då. Om någonting är fel, följ Koranen och sunnan. Och de satte aldrig upp sig själv på en nivå att alla deras åsikter alltid skulle vara korrekta. De hela tiden kallade folk till att man ska följa Koranen och sunnan. Till den grad att khalifan Abu Ja'far ibn Mansur, som levde på Imam Malik rahimahullahs tid, han blev så imponerad av Imam Maliks kunskap att han sa, han gick till Imam Malik och sa, jag vill att vi ska skriva av din bok Al-Muwatta. Och den är baserad på hadither. Men även vissa uttalanden från sahabas och även yani vissa andra uttalanden och så vidare. Han sa, jag vill att vi skriver av den och skickar den till olika länder. Så är det den boken man ska följa. Alltså under kalifatet, de olika delarna av den muslimska världen, så ville Abu Ja'far al-Mansur, khalifa för muslimerna, skriva av den och dela ut i olika delar. Så är det den hadithboken. Och då var Imam Malik rahimahullah emot det här. Han sa, man ska inte göra det. Och utan vissa av de här haditherna som nu existerar har inte jag hört. För att, som vi läste i hans biografi så Imam Malik rahimahullah, han reste inte runt utan han var bara kvar i Medina. Så han hörde de hadither från de lärda som levde i Medina. Och på den tiden kunde det vara så att vissa hadither inte var kvar i Medina. För att vissa av profeten sallallahu alaihi wa sallam sahabas, de reste i väldigt tidig tid efter profeten sallallahu alaihi wa sallams död. Till och med under profeten sallallahu alaihi wa sallams liv, som Mu'adh ibn Jabal, han reste till Yemen under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. Och vissa andra, efter profeten sallallahu alaihi wa sallams död, kort därefter åkte till Irak, vissa åkte till Sham, vissa åkte till Egypten och så vidare. Så det är inte omöjligt att vissa hadither, vissa sahabas hade hört hadither och berättade vidare dem för sina studenter där borta. Och det var hadith som Imam Malik rahimahullah inte hade hört om på den tiden. Så han ville inte att man alla ska gå efter hans bok. Och då var det en bok baserad på hadither som Imam Malik ständigt uppmanade till att man skulle följa. Så vad ska man då säga om de som säger att man bara ska följa hans åsikter inom allting? Det här är jätteviktigt att man förstår de här grejerna. Och att man måste lära sig som muslim att ena mellan två saker. Att ena mellan att man alltid följer sunnan. Och det går före åsikterna av alla andra. Även om de är stora imamer. Och den andra saken är att man ständigt ska respektera dessa imamer. Dessa imamer kan ha fel. Men då respekterar man. Och man är övertygad om att de gjorde sitt bästa för att kunna komma fram till korrekt åsikt. Men till exempel som Imam Malik rahimahullah. Så kunde det vara vissa hadith han inte hade hört där. Hade han hört dem då hade han följt de haditherna där. Måste tänka att världen på den tiden såg helt annorlunda ut. Det var inte som det var idag. Utan när man skulle höra hadither, det var inte så att man gick hem till Imam Malik så hade han massa hadithböcker hemma på det sättet. Utan det var hadither som man hörde från lärda på den tiden. Som bodde i Medina. Och det kunde finnas hadither som var borta i Irak och som var borta i Syrien och som var borta i Palestina och så vidare. Som man inte hörde. Men grunden som han hade var hela tiden att man ska följa Koranen och Sunnan. Och därför var hans grund korrekt. I förra lektionen så pratade jag om att det handlar inte bara om att man ska basera sin religion på Koranen och Sunnan. Utan man måste också ha en korrekt förståelse utav Koranen och Sunnan. En rätt tolkning utav Koranen och Sunnan. För verser i Koranen tolkas. Och hadithen från profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna tolkas. Så för att man inte ska gå vilse. Grundprincipen som jag talade om förra gången är. Rätta källor, rätt förståelse. Har man de här två. Så är det möjligt att man kan hamna i vissa enstaka fel. Men man kommer inte hamna i grova fel. Eller flera avvikelser. Man kan hamna i något fel här och var. Alla kan hamna i fel. Men det är inte som en person som inte ens har de här källorna. Eller inte har en korrekt förståelse överhuvudtaget. Imam Malik rahimahullah. Han var väldigt noga med att han ska följa just Koranen och Sunnan. I enlighet med Selefs förståelse. De tidigare lärda. Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali och deras studenter och så vidare. En av de saker som tyder på det är en bok skriven av Ibn Abi Zayd al-Qayrawani som jag nämnde. En av de största lärda inom Malik i fiqh genom tiderna. Han kallades till en grad att han kallades för Malik al-Saghir. Den lilla Malik som han var den som kom efter Malik när det kom till just kunskap. Ibn Abi Zayd rahimahullah. Han har ett viktigt uttalande i en av hans böcker. Han säger om vilka åsikter eller vad Imam Malik rahimahullah och de andra imamerna egentligen stod för. Så sa han att taslim lis sunan wa la tu'arad bil ra'y wa la tudafa bil qiyas wa ma ta'awwalahu minha as-salaf as-salih ta'awwalnah wa ma 'amilu bihi 'amilnah wa ma tarakuhu taraknah wa yas'una an numsika amma amsaku ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وما رأوه في الحوادث ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. Det är ett jätteviktigt uttalande utav Ibn Abi Zayd al-Qayrawani som förklarar just Imam Malik rahimahullahs tillvägagångssätt när det kom till fiqh och när det kom till aqida. Han sa att man ska underkasta sig till haditherna om det har kommit hadith till profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Och man ska inte gå emot dem med sina åsikter. Och man ska inte putta tillbaka haditherna med olika analogier som man kommer. Finns det en hadith så följer man det. Analogi använder man sig bara utav. Qiyas använder man sig bara utav. När det inte finns en klar och tydlig hadith i frågan. Sen säger han. وَمَا تَأَوَّلَهُ مِنَّا السَّلَفُ الصَّالِحِ تَأَوَّلْنَا. Det som de lärda från السَّلَفُ الصَّالِحِ. De tidiga lärda, de tidiga imamerna, förklarade Koranen och sunnan med, det förklarar vi Koranen och sunnan med. Det de handlade i enlighet med, det handlar vi i enlighet med. Det de lämnade, det lämnar vi. Och det vi bör göra är att vi håller oss tillbaka till det de höll tillbaka ifrån. Och vi följer det de förklarade för oss. Och vi följer dem i de åsikter som de kom fram till. Och vi går inte ut från den, deras grupp eller deras väg. Om de skilde sig inom någonting. Det vill säga att till exempel Salaf, de tidigare imamerna, hade två åsikter. Då kom inte vi med en tredje eller fjärde åsikt. Utan vi håller oss inom de åsikterna som fanns på den tiden. Det här är en gyllene regel för hur vi ska förhålla oss till förståelsen utav islam. Gyllene regler. Att förklaringar utav verser i Koranen och hadithen för profeten sallallahu alaihi wasallam, går vi tillbaka till imamerna från Salaf. Om de inte gjorde vissa handlingar, och självklart nu pratar vi om handlingar som har med religionen att göra. Vi pratar inte om handlingar att man nu i vår tid har upptäckt olika nya upptäckter och liknande. Utan saker och ting som har med religionen att göra. Om de inte gjorde någonting, då gör vi inte någonting. Då gör vi inte den saken. Ett exempel som man ofta kan ta upp, till exempel Maulid. Maulid, att man firar profeten sallallahu alaihi wasallams födelsedag. Gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam det? Nej. Abu Bakr? Nej. Umar? Nej. Uthman? Nej. Ali radiyallahu anhu? Nej. Ibn Abbas? Ibn Mas'ud? Aisha radiyallahu anha? Abu Huraira? Ingen utav sahabas gjorde det. Okej. Okay. Tabi'un? Någon utav deras studenter? Inte en enda. Någon utav deras studenter? Inte en enda. Någon utav deras studenter? Inte en enda. Det här var någonting som dök upp 300-400 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Som han säger här, om de gjorde någonting då gör vi det. Om de inte gjorde någonting så gör vi inte det. Då håller vi tillbaka från det. Och eftersom de inte gjorde det så håller vi oss tillbaka från det. Och det här gäller många andra saker som folk har hittat på. Om folk har hittat på nya saker i religionen så håller vi oss borta ifrån det. Och det här sammanfattar vad Imam Malik rahimahullahs troslära var. Och det sammanfattar den trosläran som alla som följer Imam Malik rahimahullah inom troslära idag ska ha också. Assalamu alaikum. Imam Malik rahimahullah, likt andra, för att en person verkligen ska hålla sig på den raka vägen, så kräver det dels att man följer profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och att man håller sig borta från innovationer. Det är inte bara så att jag följer sunnan inom det här, men utöver det så gör jag olika innovationer i religionen. Så Imam Malik rahimahullah, han har beskrivits med de här två sakerna. Imam Shatibi rahimahullah, han utav Malik lärde, han sa: وَقَدْ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ اتِّبَاءً وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ الْإِبْتِدَاءِ. Att han var bland dem som höll fast mest vid sunnan, men det var inte bara det han sa. Och han var även bland dem som var längst ifrån alla innovationer. Höll fast mest vid sunnan och längst ifrån innovationer. De två sakerna måste komma hand i hand. Imam Malik rahimahullah, han såg väldigt allvarligt på innovationer. Han pratade om hur farligt det var. Det finns ett uttalande från honom som nästan kan vara svårt för oss att förstå. Men det tyder på vilken upphöjning utav sunnan och hur farligt det är med innovationer som Imam Malik rahimahullah hade. Lyssna på det här uttalandet. Han sa: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء وكل هواء ليس هو منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. إمام مالك رحمه الله قرأ بره uttalandet hur allvarligt det är när han pratar om innovationer. Han sa: om en person skulle begå alla former utav stora synder. Han dricker alkohol, zina, han ljuger, han alla synder. Men han hamnar inte i ahwa, innovationer. Så hoppas jag att han ska kunna komma till de högsta delarna utav paradiset. För att han höll fast vid sunnan när det kom till troslära och metodik. Men han hamnade i synder. Han, Imam Malik rahimahullah, sa att Jag hoppas fortfarande att han ska kunna komma till Jannah till Firdaus. För att varje stor synd är mellan tjänaren och hans herre. Och det finns chans att han kommer att bli förlåten. Det här betyder självklart inte, och det talade vi om häromdagen, att man ska ta lätt på synder. Att man säger jag följer synden och kallar så kan jag vilka synder som helst. Absolut inte. Men det tyder på hur farligt det är med innovationer. Han sa varje hawa, alltså varje bida, kan man inte hoppas på att han kommer bli förlåten för. Utan det drar en person ner till helvetets elden. Kolla hur allvarligt han tog på det här med innovationer. Imam Malik rahimahullah, hur farligt han ansåg att det var. Vissa personer säger idag när vi pratar om innovationer att man ens talar emot innovationer, och de som kallar till innovationer så blir de arga och säger ni är för hårda när ni gör det här. Är det någon utav dessa som skulle säga att Imam Malik rahimahullah skulle vara för hård? Tänk er själv, om man skulle läsa upp det här uttalandet av Imam Malik och ta bort namnet bara. Vad tycker du om någon som säger det? Som säger det här är en mutashaddid, han är alldeles för hård, han är så här, han är så här. Och sen så lägger man till och säger det var faktiskt Imam Malik som sa det, vad tycker du nu? Så det var lite jobbigt för dem att ta emot dem. Imam Malik rahimahullah, han ansåg inte att det fanns goda innovationer och dåliga innovationer. Och det här är tyvärr någonting man hör ofta idag. Och det dyker upp diskussioner med jämna mellanrum, jag kan se det på Facebook, sociala medier och så vidare. Att vissa kommer och säger bid'a hasana, att det finns goda innovationer. Som man talar emot innovationer. Man säger, vadå, det finns ju hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt varje nyinförd sak i religionen är en innovation och varje innovation är en välfarelse och varje villfarelse är i helvetet. För att sen säga varje. Varför gör du innovationer? Så ofta, det här är bara dåliga innovationer. Vi gör bra innovationer. Maulid, fira maulid, eller gör gruppdicker eller någonting. Det här är bra innovationer. Det här är goda innovationer. För vadå, vad gör vi när vi gör maulid? Vi samlas tillsammans. Vi läser dikter om profeten sallallahu alaihi wa sallam. Vi äter godis, vi ger godis till barn. Det är soft, det är bra. Ingen fara. Det här är en god innovation. Det här är helt felaktigt att dela upp innovationer i bra och dåliga. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att alla innovationer är villfarelse. Alla. Inte att det finns vissa som är det och vissa som inte är det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa alla. Och Imam Malik rahimahullah, han sa: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. Han sa att den som hittar på en innovation i islam och anser att den är god. Kolla. Den som hittar på en innovation i islam och anser att den här innovationen är god, så har man påstått att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har svikit sitt budskap. Kolla hur allvarligt han såg på det. Inte bara att det här är fel, sa han. Utan tänk dig själv att Imam Malik, en sån stor imam, säger att de som säger det här om bid'ah hasana, de egentligen så påstår att profeten sallallahu alaihi wasallam har svikit sitt budskap. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam har svikit sitt budskap, extremt allvarligt. För Allah azza wa jalla har sagt: idag har jag fullbordat er religion för er. Khalas. Allah har fullbordat vår religion för oss genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så att påstå att sen därefter man kan lägga till saker till islam, nya sätt att praktisera islam på, då har man indirekt påstått att profeten sallallahu alaihi wasallam har svikit sitt budskap. Det som inte räknades som en religion då kommer inte att räknas som en religion idag. Och det här är också en grundprincip om hur man ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams sunna. När man ser det här så förstår man hur starkt Imam Malik rahimahullah höll fast vid sunnan. Och hur hårt han ansåg på innovationer och hur aktiv han var att hålla sig borta från alla former av innovationer. Då förstår man också att han har lagt den sunda grunden för att ha en korrekt troslära. Vilket han också hade, rahimahullah. Vi kommer börja nu tala lite om Imam Malik rahimahullahs troslära. Först hur han förhöll sig till tawhid. Som jag sa när jag pratade om tawhid när det kom till Imam Abu Hanifa rahimahullah, så gällande tawhid i rububiyya så uttalades inte imamerna så mycket, för det var någonting som folk trodde på den tiden. Så det var inte mycket disputer som skedde om det och liknande. Samma sak när det kom till tawhid i uluhiyya. Det finns vissa uttalanden av honom där, men det är inte så mycket, för det var inte ett problem på samma sätt. Och de största problemen på den tiden, det var att folk förnekade Allahs attribut. Och det är ett stort problem än tills idag. Det var utspritt, eller det började spridas på den tiden, för det dök upp en sekt som heter Al-Jahmiyyah, och sen från dem tog sekten Al-Mu'tazila, som förnekade Allah subhanahu wa ta'alas attribut. Så det var ett problem som förekom på den tiden, och därför hittar man många uttalanden från imamerna som just handlar om den här saken, för att det var ett problem på den tiden, och de ville klargöra hur Ahl Sunnah wal Jama'ah förhöll sig i det, så att man ska veta vad som är sanningen i de här frågorna. En intressant sak. Vi nämnde ju uttalanden om hur Imam Malik rahimahullah la vikt vid att man ska följa sunnan och varnade för innovationer. När Imam Malik rahimahullah skulle definiera vad som räknas som innovationer, då pratade han om innovationer om just Allahs namn och egenskaper. För det var det som var de farligaste innovationerna på den tiden. Så det finns ett uttalande av Imam Malik rahimahullah att han sa: إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. مالك رحمه الله han sa, när det kom just attribut, han sa: akta er för innovationer. Så sa en av hans kompanjoner: så vad är innovationer för någonting? Han sa: folket utav innovationer, det är de som talar om Allah Azza wa Jalls namn och attribut. Om hans tal, om hans kunskap, om hans kapabilitet. Och de är inte tysta om det som sahabas och tabi'un var tysta om. Det vill säga att de använder sig utav den här kalamteologin. Den här innoverade filosofin som handlar om Allah Azza wa Jalls attribut. Så när Imam Malik rahimahullah talade om innovationer, så var det först och främst det här som han talade om. För att det var det här som började spridas på den tiden. Och tyvärr är det många idag som tillskriver sig Malikie. Till och med här i Sverige. Vissa som har hemsidor om det och säger: vi är Malikie och så vidare. Och när det kommer till det här, så går de rakt emot vad Imam Malik rahimahullah varnade för. Om man ska vara Malikie, khalas, följ Imam Malik i det här. Följ Imam Malik i det goda han gjorde, och det är det vi följer honom i. Och det han gjorde var gott utan tvekan. Men kolla på de här uttalandena. Han sa: akta er för innovationer. Vad är innovationer? Innovationer, det är just det de här människorna håller på med. De går emot vad sahabas och tabi'un gjorde för någonting. Imam Malik rahimahullah, han var övertygad om att allt som vi behöver veta när det kommer till fiqh och när det kommer till tawhid är förklarat i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Vi är inte behov utav sån här ny filosofi för att bekräfta Allahs attribut. Därför har han ett väldigt viktigt uttalande. Han säger: mahalun anna dhunnu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu allama ummatahu al-istinja wa lam yuallimhum at-tawhid. Han sa det är omöjligt att man ska tro att profeten sallallahu alaihi wa sallam lärde ut sin umma hur man ska göra istinja, hur man ska tvaga sig efter man varit på toaletten. Men han lärde inte ut dem ett tawhid. Och tawhid är det grundläggande budskapet. Så de här personerna som använder sig av den här kalamteologin, om man säger till dem: varför håller ni på med det? Profeten sallallahu gjorde inte det. Så brukar de ofta säga: det finns inte någonting om det i sunnan. Eller: sahabas pratar inte om det. Tabi'un pratar inte om det, därför måste vi förklara. Kolla hur Imam Malik rahimahullah säger: det är omöjligt att man ska tro att profeten sallam lär oss till och med hur man tvagar sig när man är på toaletten, och inte att han förklarade för oss hur man ska tro på Allah Azza wa Jal. Det här är det grundläggande budskapet profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med, att lära oss om Allah Azza wa Jals namn och attribut, och vi ska dyrka honom. Och han sa: men talab ad-din bil kalam tazandaq. Att den som söker religionen genom att använda sig av ilm al-kalam, det de här människorna håller på med idag, så kommer han att bli en kättare. Han kommer bli en kättare. Kolla hur allvarligt han såg på det här. Och idag, som sagt, så är det vissa som försöker slänga upp det ansiktet på honom och säga: vi är Malikie. Det är vi som följer Malikie. Och de går just emot de här sakerna som Imam Malik rahimahullah kallade till. Och påstår just såna här saker. Att det finns inte så mycket som handlar om det här i sunnan, eller från profetens hans följeslagare, och därför är vi i behov av att gå tillbaka till den här filosofin som finns för att vi ska kunna lära oss om attributen. Imam Malik rahimahullah, likt alla stora imamer på den tiden, det förhållningssättet de hade till Allah subhanahu wa ta'alas attribut är att man ska bekräfta dem i enlighet med vad som har kommit i sunnan. Det har kommit att Al-Walid ibn Muslim, som var en av de stora imamerna på den tiden, sa: Sa'altu Malikin wa Thawri wa Al-Awza'i wa Layth ibn Sa'd an al-akhbar fi sifat faqalu amirruha kama ja'at. Al-Walid ibn Muslim sa: Frågar Imam Malik och Sufyan al-Thawri och Al-Awza'i och Layth ibn Sa'd, de stora imamerna på den tiden, om hur vi ska förhålla oss till de hadither som har berättats om profeten, om Allah subhanahu wa ta'alas attribut, så sa de: amirruha kama ja'at, lämna dem som de är. Här Ahlus Sunnah wal Jamaa, det de förstår utav ett sånt här uttalande är att de här haditherna har nämnts, profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om dem, om Allah azza wa jall, då tror vi på dem, eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam, det var han som berättade om det, och vi tror på alla hans hadither, vare sig det handlar om fiqh eller det handlar om troslära eller så vidare, vi tror på dem. De här personerna som håller på med kalamteologi, de misstolkar såna här uttalanden. De säger det som egentligen betyder här, att du ska bekräfta orden, men du ska inte tro på dess betydelse. Du ska inte tro att det är så på riktigt. Så de här attributen, namnen som handlar om, eller de här haditherna som handlar om Allah subhanahu wa ta'alas attribut, du ska bara bekräfta de orden. Det har kommit att Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit sig med vissa attribut. Khalas, bekräfta orden, men säg jag har ingen aning om vad det egentligen betyder. Allahu alam, det är som alif, lam, mim, jag vet inte, ingen aning. När de sa så här, så öppnade det upp dörren. Då säger de: kolla, Imam Malik och Thawri och Uzay och Layth ibn Sa'd, de visste inte innebörden av dessa attribut. Så vi som kommer senare, som höll på med kalamteologi, vi måste förklara vad de egentligen betydde. Kolla hur fult det här är. De feltolkar deras uttalande, och sen så öppnar de upp dörren för sig själva att börja förvränga innebörden av dessa attribut. Okej, vi säger khalas, vi säger att det här uttalandet, vi vet inte vad det betyder. Låt oss gå till Imam Malik rahimahullahs andra uttalanden, när han har förklarat i detalj om andra attribut och hur han förhöll sig till attributen. Om en person ska försöka ta ett sådant här uttalande, ta dess ur dess kontext och förvränga det, khalas, låt oss gå tillbaka till Imam Malik rahimahullahs andra uttalanden och se hur han förhöll sig till attributen. Det finns en väldigt känd historia av Imam Malik rahimahullah, som ni flera säkert har hört förut. Och det är en historia som är berättad av många av hans studenter. Det nämns ungefär 10 studenter har berättat samma historia med liknande ordaval. Och den här historien är så viktig, för den just klargör att Imam Malik rahimahullah bekräftade innebörden av dessa hadither. Så på grund av det, kolla hur fult hur vissa av de här håller på med. Det finns ungefär 10 stycken rapporteringar som har berättat. Och jag har sett vissa även här i Sverige när det dök upp en diskussion på Facebook om det här. Han tar en av rapporteringarna och så säger han: kolla, den här personen som har rapporterat, han är svag i sitt minne. Haha, kolla, den stämmer inte. Taj, habibi, tjuff. Vad ska du göra med 9 andra? Ta den här, men kolla på den här, kolla på den här, kolla på den här. Han blev tyst i alla fall, jag skrev det. Men också om man tänker, om vi säger att någon har lite svagt minne och någon där har lite svagt minne. 10 olika studenter till honom säger samma sak. Och så ska man komma sen och säga: nej, det är inte så, det är inte så. Och samma personer, om du skulle ta någonting i fiqh från Abu Malik, så räcker med att det var en person som hade berättat det. Men nu kommer det 10 som säger någonting de går emot. Då ska de börja leka som de värsta duktiga inom hadith. Och kunna kritisera vem som är stark i sitt minne och vem som är svag i sitt minne. Den här historien är jätteviktig. Och det är en pil rakt i hjärtat på de som håller på mot de här grejerna. Alltså det är den värsta radden egentligen. Om man tittar på del av den här historien, så är det värsta radden på dem. Kolla här. Imam Malik rahimahullah, han sitter i moskén. Så kommer en person fram till honom och säger: Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, kayf istawa? Versen i Koranen, Allah azza wa jall, Ar-Rahman, den barmhärtige, har gjort istiwa, ovanför tronen. Och istiwa, som ni vet, han är ovanför tronen, reste sig över tronen. Och de andra sättet som de lärde har förklarat den här versen. Han säger, hur gjorde han det? Och när vi har studerat om sifat, om Allah azza wa jalls attribut, så har vi lärt oss av vad? Den här frågan ska man aldrig fråga, för det är någonting vi inte kan begripa med våra intellekt. Hur gjorde han det här? Så Imam Malik, när han hade det, så tittade han ner och det började typ droppa svett från honom. Han blev så arg på den här personen. Sen säger han, så som Sufyan ibn Uyayna rahimahullah berättade det: Al-istiwa'u minhu ma'lum. Al-istiwa', vad al-istiwa' betyder är klart och tydligt. Kolla här. Första på dem. De säger nej, man kan säga att man inte vet vad det innebär. Här säger han, istiwa är klart och tydligt vad det betyder. Wal-kayfu minhu ghayru ma'qul. Och vi kan inte förstå oss på hur dessa attribut är. Was-su'alu anhu bid'ah. Att du ska fråga om det här är en innovation. Wal-imanu bihi wajib. Och du måste tro på dess innebörd. Han säger att vi förstår innebörden. Du ska inte fråga hur. Du ska inte komma med de här. Det är innovation att du gör det. Men du måste tro på det. Och sen så sa han, och jag ser att du är en person av innovation. Så han beordrade att man ska ta honom i profet Sassans moské och slänga ut honom ur moskén. För att han frågade den här frågan. Tänk dig de som håller på att prata om Elistiwa och Nuzul och attribut eller attribut efter attribut, och de håller på att förvränga det. Och sen säger de, vi är Malikia. Men Malikia, han hade stängt ner den här hemsidan om han kunde, alltså. Slängde ut en person från profet Sassans moské. Tror han ska göra med en hemsida i sådana fall. Förstår ni? Man kan inte hålla på och tillskriva sig Imam Malik rahimahullah, man går emot grunderna, en av de viktigaste sakerna i vår religion. Man säger att man ska följa Imam Malik rahimahullah, då ska man för allt följa honom vad? Han sa aqida. Han sa med aqida som honom. De lärde kallade det för al-fiqh al-akbar, den stora formen av fiqh. Så säger jag, följ bara Imam Malik när det kommer till hur man gör wudu, hur du kommer till, du ska inte ha hans aqida. Du ska gå emot det han sa, inte bara så här, du har inte samma aqida, utan det som Imam Malik slängde ut folk från moskén, det har du nu, och det håller du på med nu. Och sen kallar du det för Maliki. Då borde du skämmas. Gå istället tillbaka till vad Imam Malik rahimahullah sa. Så Imam Malik rahimahullah var klar och tydlig just att det bekräftar attributet al-istiwa. Även sifat al-ma'iyya, det vill säga att Allah azza wa jalla är med sin skapelse. Det var det jag pratade om Imam Abu Hanifa rahimahullah. Dess innebörd att när Allah azza wa jalla säger att han är med oss, så är vi övertygade om att han är ovanför sin skapelse. Men han är med oss med sin kunskap. Han är med oss med att stödja sina tjänare och hjälpa dem när de är i behov och så vidare. Imam Malik rahimahullah frågades om al-ma'iyya. Alltså att Allah azza wa jalla är med sin skapelse. Och sa han, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah är ovanför himlarna. Och hans kunskap är överallt. Khalas. Inte hejna. Klart och tydligt. Samma sak som Imam Abu Hanifa rahimahullah sa ungefär. För att de hade samma troslära när det kom till Allah azza wa jalls attribut. Och inte samma troslära som de personer som har kommit därefter. Ett annat utav de attributen som Imam Malik rahimahullah bekräftade var sifat al-nuzul. Han bekräftade alla attribut. Och det här är en jätteviktig sak. Ni såg generella grundprincipen. Hur förhåller sig Imam Malik rahimahullah till attribut? Bekräftar de så som de har kommit. Sen så är det inte så att han behöver nämna varenda attribut. Att det måste komma en rapportering. Och om det här attribut så bekräftar det. Det här attribut, nej, det är den generella grundprincipen. Sen så kan det ha kommit vid vissa tillfällen han blir frågad om något attribut så bekräftande. Men att säga att man måste hitta ett specifikt uttalande om varenda attribut. Nej, det här är en generell grundprincip som Selefs imamer hade. Zuhair ibn Abbad, han frågade flera utav imamerna gällande sifat al-nuzul, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer ned till den lägsta himlen sista tredjedelen utav natten. Och bland dem var Imam Malik. Så sa de, an-nuzulu haqq. An-nuzul, nedstigningen, är sanning. Så är det, det är bekräftat. halas. Och idag, återigen, de som kallar sig för Malikia och håller på det här sättet, en av de attribut som de förvränger är just en nuzul. Och skriver artiklar om det och så vidare. Så Allah musta'an, hur man kan tillskriva sig någon och sen gå rakt emot det den imamen stod för. En av de saker som Imam Malik rahimahullah uttalade sig om flera gånger, det var att man kommer att se Allah azza wa jalla i nästa liv. Det finns många verser om det i Koranen, många hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam, men det dök upp olika sekter som förnekade det. Och det är subhanallah, vissa av de här sekterna, de förnekar saker och ting som är bland de största former utav vad? Belöningar som man kommer få. Största formen utav belöningar vi får se Allah azza wa jalla, så förnekar de det. Så vissa utav imamerna sa att den som förnekar det kommer inte att få se Allah. Att man har begått otro när man gör det. Imam Malik rahimahullah sa: "An-nasu yanzuruna ila Allah yawm al-qiyamah bi'ayunihim." Människor kommer att se Allah azza wa jall med deras ögon. Man kommer se Allah. Man kan inte förneka det här. Man kommer se Allah azza wa jall med deras ögon. För att det här är det som har nämnts i Koranen och Sunnan, så det är det vi bekräftar. Det finns även en del uttalanden av Imam Malik rahimahullah när det kom till tawhid al-uluhiyya. Som jag sa, så förekom det inte gravdyrkan på den tiden, under Imam Malik rahimahullahs tid. Det var inte så att folk gick och bad till gravar på den tiden. Det kom, folk tänkte inte ens på att man skulle göra en sån grej. För det var profeten som hade lärt ut tawhid till sahaba, så lärde ut deras studenter, och det var sahabas studenter som ledde på Imam Maliks tid. Så folk kom inte ens på tanken att man ska göra en sån sak. Utan det här var någonting som uppkom i sekter långt senare. Men Imam Malik rahimahullah, han har uttalat sig om saker och ting som senare skulle vara inkörsporten för att hamna i det här. För att Imam Malik rahimahullah, han bodde i Medina. Och i Medina så ligger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams grav. Och just gravar, det är det jag pratat om. Det är en fitna för folk. När det kommer till att man är framför en rättfärdig person, man är framför profeten sallallahu alaihi wasallam, det leder folk till att de frågar honom och liknande. Så det här har varit en inkörsport för folk att de har hamnat i det här. Så Imam Malik rahimahullah, när han pratade om att man ska besöka profeten sallallahu alaihi wasallams grav, så sa han: "La ara yaqif inda qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, walakin yusallim wa yamdi." Han säger: "Jag tycker inte att en person ens ska stå kvar och göra dua till Allah azza wa jalla vid profeten sallallahu alaihi wasallams grav, utan jag säger salamu alaikum ayyuhan nabi och går därifrån. Stanna inte ens kvar och gör dua där." För att det kan bli fitna. En person står och gör dua där. Så blir den accepterad. Så tänker man: "Abba, jag var nära graven." Det kanske är det. Så man gör dua där. Oh, varför blir den accepterad? Så börjar man göra dua till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så här shaitan kommer till folk. Han kommer stegvis. Så Imam Malik stängde den där porten. Han sa: "Han ska inte stå vid graven och göra dua. Låt han gå vidare." Och då pratar vi om profeten sallallahu alaihi wasallams grav. Han var också emot att någon ska säga att jag åkt, rest för att besöka profeten sallallahu alaihi wasallams grav. Han tyckte det här var fel. Det som det har kommit att man ska besöka är att man ska komma och besöka profeten sallallahu alaihi wasallams moské. När man är i profeten sallallahu alaihi wasallams moské så går man och ger salam till profeten sallallahu alaihi wasallam. Men inte säga att jag åkt en specifik resa för det. För profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att ingen ska bege sig iväg på en religiös resa för att åka till någon religiös plats, förutom till de tre moskéerna. Till Mekka, Medina och Al-Aqsa moskén. Och det nämns inte att man ska gå till profetens grav där, utan det nämns att man ska gå till moskén. Och när man är i Medina, då ger man salam till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han var även emot att folket som bodde i Medina ska gå ofta till profeten sallallahu alaihi wasallams grav. För när man är i Medina, så man ser graven där, så är det vissa som vill gå dit efter varje bön typ och ge salam till profeten sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Han var till och med emot det här. Han sa: "En person som kom från en annan plats, han har varit resande, okej, då kan man göra det." Det här har kommit att vissa utav sahabas gjorde det. Men inte att man ska ha det som vana för de som bor i Medina. Och när han sa det, så sa han därefter: "وَلَا يَصْلُحْ آخَرْ هَذِهِ الْأُمَّ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّ وَصَدْرِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ." sista delen av denna umma kommer inte att korrigeras förutom det som korrigerade den första delen. Och jag har inte hört att de första av denna umma brukade göra på det här sättet. Så därför ska man inte göra det. Så till och med sådana här saker, små saker kan det ses som. Så stängde Imam Malik den här dörren, den här dörren, den här dörren, den här dörren. För att inte shaitan ska kunna komma igenom och sen leda till att man hamnar i de här grejerna. Imam Malik rahimahullah, han har också uttalat sig om ruqya. Det är någonting som nämns när de studerar om tawhid och uluhiyya. Han sa att man kan göra ruqya så länge det handlar om dua. Men att man inte ska hänga upp saker på sig som är med ruqya att göra. Utan han sa att det här är en innovation. Att man knyter olika grejer på sig med ruqya i. Alltså att det här är en innovation. När det kom till sihr, som tyvärr är utspritt i många av de länder där folk kallar sig för malikiyya. I Nordafrika och i Västafrika så förekommer det på många platser. Tyvärr sihr, svart magi. Imam Malik rahimahullah har förklarat att sihr är kufr. Och den som begår det är kafir. Kolla. Och det är folk i de här länderna. Och vissa av de länderna är tyvärr vissa av de länder som det förekommer mest kyrk, sihr i. Och det är folk som kallar sig för maliki. Imam Malik sa att det här är kufr. Och den som gör det är kafir. Så kolla hur allvarligt han tog på det här. Imam Malik rahimahullah, när det kom till al-iman, och det var det vi sa att Imam Abu Hanifa rahimahullah hamnade fel i. Och Imam Abu Hanifa rahimahullah, han sa att iman bara består av det som finns i hjärtat och det man uttalar med tungan. Men Imam Malik rahimahullah har många uttalanden där han förklarade och definierade iman i enlighet med Ahlus Sunnah wal Jama'as förklaring. Och det är att iman är tro i hjärtat, tal med tungan och handlingar med kroppen. Det finns många uttalanden från Imam Malik rahimahullah att han sa det. Och det finns även många uttalanden av honom att han sa att iman går upp och går ner. Och det här är i enlighet med Koranen och Sunnan och Salafs förståelse. Och de som säger att de följer Imam Malik rahimahullah, som är Asha'ira idag, de går emot det här. De säger att iman bara är någonting som finns i hjärtat. Och de säger att iman inte går upp och inte går ner. Medan Imam Malik rahimahullah sa det som kommer till Koranen och Sunnan, att iman är inte bara någonting som finns i hjärtat, utan någonting som man uttalar också och någonting som ens handlingar. Och den går upp genom att man gör goda handlingar och går ner genom att man hamnar i synder. Imam Malik rahimahullah, han var också väldigt hård när det kom till takfir. Och att bara för att en person hamnar i synder så betyder inte att man har lämnat islam. Och jag nämnde det tidigare uttalandet att han sa att till och med en person gör alla stora synder så hoppas vi att han ska kunna komma till Jannah till Firdaus till och med. Så länge han inte hamnar i ahwa. Han har också sagt لا تكفروا أهل التوحيد بذنب ولا تشركوهم. Begå inte takfir, gör inte takfir, förklara inte folk från Ahl al-Qibla att de har lämnat islam. På grund av att de har gjort synder. Och säg inte att de har begått kyrk på grund av det. Och det här var någonting som imamerna från Salaf la mycket vikt på. Varför? Vilka var det som gick fel i den här frågan? Khawarij. Som genom att folk hamnade i synder så sa de antingen har man all iman eller ingen iman. Hamnar du i synder så har du lämnat islam. Därför sa Imam Malik rahimahullah om hadithen men qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Den som säger till sin broder, du är en kafir, så går det tillbaka till en utav de två. Antingen så har han rätt när han säger det, eller så går det tillbaka till honom själv. Och då sa Imam Malik rahimahullah ara dhalika fil haruriyya. Jag anser att det här handlar om al-haruriyya som var al-khawarij. Qala ashhab ibn Abdul Aziz, en av hans följeslagare, Imam Maliks följeslagare, sa atarahum bidhalika kuffara? Qala la adri ma hadha. Han sa, anser du att Khawarij har lämnat islam när de gör takfir? Så sa han, jag vet inte vad det här är. Så Imam Malik rahimahullah ansåg att just det här som har med takfir att göra, att man går till överdrift, vilka är det som gör det? Det är Khawarij, och det var någonting han talade emot. Det var någonting de gjorde på den tiden, och det är någonting som dagens Khawarij gör än idag. Imam Malik har många uttalanden om hur viktigt det är att vi ska upphöja sahabas och vi ska älska sahabas. Och det är det att han förstod Koranen och Sunnan i enlighet med sahabas förståelse. Men också att han upphöjde verkligen dem och talade gott om dem. Och var väldigt hård mot dem som förbannar sahabas. Och det förekom på den tiden. Och det förekommer än idag bland vissa extrema sekter. Att de talar illa om sahabas. Imam Malik rahimahullah sa: "Alladhi yashtumu ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu sahm, ay nasibun fil islam." Att den som förbannar och talar illa om profeten sallallahu alayhi wa sallams följeslagare har ingen del utav islam kvar. Han har lämnat islam. Så allvarligt är det. Och idag, som jag pratade om på den sista lektionen, så tar folk jättelätt. Det enda han gjorde var att han talade illa om sahabas. Ja, det enda han gjorde, han pratade illa om sahabas. Sahabas, det är de som har förmedlat vidare vår religion till oss. Vi kan inte ta lätt på den saken. Det här är någonting som är jätte allvarligt. Så vi som muslimer från Ahle Sunna måste verkligen upphöja sahabas status i våra hjärtan. Om man hör någon som talar illa om sahabas, säger jag till och med takfir på Abu Bakr och Umar, Uthman, Aisha, Talha, Zubair, Muawiya, Amr ibn al-As eller någon av sahabas, så ska vi inte ta lätt på det här, utan det här är jätteallvarligt. Självklart är det inte upp till oss att vi ska gå och peka fingrar och säga att du har lämnat islam till höger, du har lämnat islam. Men kolla hur allvarligt de här imamerna såg på det här, att man talar illa om sahabas. Sista grejen jag kommer avsluta med är hur Imam Malik rahimahullah förhöll sig till sufism. Och det är också viktigt, eftersom det är som sagt folk som tillskriver sig Malikia, men de är sufister. Det finns en otrolig historia om det här. Vi hade en konferens om det, då läste jag upp det här uttalandet, så ni kanske har hört det förut, men de som inte har hört det. Det var att Imam Malik rahimahullah satt en dag i sin moské och undervisade. Så berättar en av hans följeslagare som heter Abdullah ibn Yusuf att det kom en person från staden Nasibin, som är en stad eller ett område nära Aleppo, Halab i Syrien. Han berättade att han sa, i vårat område där borta i Syrien så finns det ett folk som äter mycket mat. Och sen börjar de läsa upp dikter eller sjunga typ dikter. Så som man ser att sufister entis idag gör. Sen så börjar de dansa. De börjar dansa. Och det här gör sufister entis idag. Samma sak. I moskéer, läser dikter, de dansar. Och utöver det så står de på trummor också, som inte de här gjorde. Och jag har sett sufister till och med i Sverige, de gör det här. Till och med en broder, han visade mig att de kan göra det borta när de gjorde hajj. De gjorde det i hajj-tälten borta på Arafa. Wallahu musta'an. Så sa Imam Malik till dem, han bara, är det barn som sjunger i moskén? Så han, nej, de är vuxna. Är de galningar? Nej, det är vuxna, intelligenta män som gör det. Och utöver det, han har inte slutat där. För det, Imam Malik tänker direkt, de är galna. Det här är små barn som håller på med det här. Utöver det så säger han, och de slår sig själva i ansiktet när de gör det. Eller de börjar slå sig själva och hålla på så här när de gör det. Eller först sa Imam Malik rahimahullah, innan det så sa han, ma samitu ahadan min ahli al-islam yaf'al hadha. Jag har aldrig hört att någon muslim gör det här. Han var helt förvånad. Och då berättar han efter det, och de slår sig själva utöver det här. Då börjar Imam Malik skratta. Och den som vet hur Imam Malik var, så var han ingen som brukade skratta, utan han var en jätteseriös person. Så Imam Malik börjar skratta och går bara därifrån och går hem. Så folk som satt på plats, de sa till den här personen, hörru du, vi har suttit med Imam Malik i över 30 år. Vi har aldrig sett honom skratta på det här sättet. Vad har du gjort för någonting? Det här var så Imam Malik rahimahullah förhöll sig till sufismen. Sufisterna. Och det här är en utav tusen andra saker som de här människorna kan hamna i, om man jämför med sufisten som finns idag. Och sen så säger man, jag är sufist Maliki. Men Malik hade skrattat och gått därifrån när han sagt det. Han slänger ut den personen som förnekar Allah Azza wa Jalla sifat från moskén. Och han skrattar och går själv ut när han hör om vad sufisterna gör. Och sen ska man tillskriva sig Imam Malik rahimahullah. Säger Maliki, men Ash'ari sufist. Det här går helt och hållet emot vad Imam Malik rahimahullah gjorde och stod för och kallade till. Så därför är det så viktigt att vi läser om de här sakerna och förstår vilka dessa imamer var. Vilken status dessa imamer hade. Och att vi verkligen ska förstå vad de stod för. Vilken aqida de hade, så vi kan ha samma akida som dem och följa deras väg, och att vi inte ska tillskriva oss någonting falskt utan att vi verkligen följer deras väg på riktigt. Och det var allting för dagens lektion. Och sallallahu alaihi wa sallam.